Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words.
Varmt välkommen till Mörka Själar, Sveriges enda podcast om Dark Souls. Mitt namn är Joakim och jag är er firekeeper i den här podcasten. Varje vecka så samlar jag ett gäng äventyrare runt min bonfire och där samtalar vi om Dark Souls 3. I kväll så ska vi ta oss an ett område som heter Undead Settlement och med mig så har jag Oscar.
Hej, hej!
Hej, Oscar. Dig lärde vi känna lite i avsnitt nummer 2, tror jag. När vi snackade vad pratade vi då? Firelink Shrine och skapandet av karaktärerna, va?
Ja, precis. Och den här lilla gravplatsen i början, vad nu den heter.
Just det, Cemetery of Ash. Precis. Är det något du spontant känner att det här vill jag tillägga, eller har vi fått veta allt vi vill veta om dig i det avsnittet?
Vi har nog gått igenom det mesta där.
Ingen lik i garderoben som...
Nej, alltså vi har väl också sparat på de hemligheter som finns, men ändå liksom, nickats lite åt olika håll, men resten får ju folk upptäcka själva.
Absolut, absolut. Något speciellt du har haft för dig sen senast, eller? Något som är av intresse?
Utöver spela Dark Souls, menar du?
Ja, tänkte det. Eller är det det enda du har...
Ja, det är väl i princip det som upptar min tid tillsammans med vår korpfotbollssatsning Raketligan, där vi spelar Rocket League någon gång i veckan och streamar det.
Hur går det där då?
Det går framåt. Mitt lag kommer inte nå någon toppplacering där direkt, men det går ändå bättre än förra säsongen, så att det är bara ett övningsköra.
Men är det många som, alltså är det hur stor är den här ligan?
Vi har 10 lag i ligan med 3 personer i varje lag.
Okej.
Okay. Och spelar, varje lag ska spela minst en match per vecka.
Shit, vad roligt. Men är det organiserat och sådär? Så liksom...
Ja, det är organiserat och det kräver väl en hel del logistik och ett antal chattar igång för att få ihop alla de här lagen. Du vet, när 2 lag ska mötas med 3 personer i varje som kanske inte ens bor i samma landsände. Så det är lite pussel.
Ja, men så är det. Så är det. Mm. Ja, men vad roligt. Rocket League körde jag inte jättemycket. Jag varit inte lika krokad som många andra, men jag fick en uppfattning om vad spelet är och det var roligt. Jag vet bara inte varför det liksom inte fastnade för mig.
Nej, det kombinerar ju de 2 saker som jag är minst intresserad av, det vill säga sportspel och bilspel. Men kombinationen gjorde det lite mer intressant.
Ja, det är nog faktiskt lite det också som jag har lite svårt för. Både sport och bilspel blir väldigt lite hemma hos mig. Ja, nåväl. Om vi ska ta en liten recap vad som hände i senaste avsnittet innan vi går vidare med det här, så var vi alltså på High Wall of Lothric och det var jag, Ricky, Peter och Viktor. Det vi avslutade egentligen med var att döda bossen i det området och sen höja en banner, så kom det 2 eller 3 stycken fågelliknande ting och plockade upp oss. Och de tar oss då alltså till Undead Settlement. Undead Settlement är det som vi ska prata om ikväll och jag kan bara dra det igen, det här med hur vi funkar, hur podden är upplagd, det är att vi kommer veta det vi vet fram tills att vi är här i Undead Settlement, så inga spoilers utöver det området. Så att det vi pratar om och det vi vet ikväll, det är det man vet när man är här i spelet då. Så att man kan känna sig trygg med det, att om man spelar Undead Settlement så ska man inte behöva bli spoilad utöver det. Sen finns det lite olika saker som kan inträffa där, har jag hört. Jag har missat några hemligheter, verkar det som. Så att men sånt går vi gärna in på om det är så att du har gjort något som inte jag har gjort. För att när vi väl befinner oss i ett område så gräver vi så djupt vi bara kan då.
Japp.
Gött. En snabb grej bara innan vi kör igång allting. Jag har fått ett mail, eller podden har fått ett mail från Gustav. Så jag tänkte bara ta upp det lite snabbt. Han mailade in till Morka Sjalar och han skriver lite grann. Vi pratade i förra avsnittet om det här med, vi efterlyste väl om det var någon där ute som älskade Dark Souls men som hatade Bloodborne. För vi var väl lite grann inne på att de har så många saker som går emellan. Så att det måste vara svårt. Liksom, man kan ogilla Bloodborne, men det måste vara svårt liksom att man inte tycker om det.
Mm.
Men Gustav hörde jag av sig. Han sa att han avskydde det verkligen. Och även om han säger då att han liksom ska kanske ge det på en andra chans efter att han har kört klart trean. Så var det för honom att gå från, han började med Dark Souls 2, från Dark Souls 2 till Bloodborne, så vart det mycket det här med just den här, han skrev, framtvingad att spela väldigt offensivt, och just det här med problemet med tidsepoken, alltså den här temat som är, vi var väl inne lite grann på det i det avsnittet du var med i, tror jag, va? Vi pratade väl lite Bloodborne.
Man kan väl känna igen en del av designen. Finns ju spår i Dark Souls 3 att det märks att de har samma liksom visuella design eller visuella stil.
Ja.
Inte helt då, men vissa saker går verkligen igen. När man kanske går över en bro och tänker, oj, den här påminner jättemycket om Yharnams broar som finns i Bloodborne.
Ja. Jo, absolut, absolut. Men det var intressant att höra att han, för just det där att jag kan ju absolut relatera till mycket av det han säger, men alltså jag tycker fortfarande Bloodborne är ett väldigt, väldigt bra spel. Jag skulle ju lägga det kanske framför Dark Souls 2 till och med. Men just att han avskydde det, det var väldigt spännande att höra. För det är ju så mycket som känns igen från Dark Souls. Nåväl. Det var kul i alla fall att ta upp, så att vi tar upp det. Ja, men du, vad säger du? Ska vi ge oss in i Undead Settlement och se vad som händer här?
Absolut.
Vi kör. Vi landar uppe på en, ja, vad ska man säga? Vi är väl inte på en bro längre, utan vi är väl liksom uppe på en mur av något slag. Det är där de här fåglarna släpper av en.
Ja, någon form av liksom hög mur eller bro skulle jag nog kalla det. Svårt att veta exakt vilket av det där.
Precis, ja, och det är en bonfire som dyker upp direkt där. Och den heter ju Foot of the High Wall, så det är väl någon form av mur liknande ting. Det första jag märkte i alla fall var att om man vänder sig om så ser man ju ganska tydligt att Lothric Castle och där man befann sig tidigare är ju synligt liksom. Man ser ju det där bakom. Och det gillar jag, för att då, alltså just det här med att du kan se tillbaka vart du har varit tidigare.
Ja, verkligen. Det är en sån här sammanlänkad värld. Jag uppskattar det, att hela tiden få känslan av att jag, så är det här jag är, eller alltså, det var det där jag var.
Okay. Ja, precis. Och just det här med att, och var det jag såg uppifrån? För jag tittade ju ner lite grann när man var på och sprang på muren. Mm. Och då kunde man ju se den här bron och där. Och helt plötsligt så är man liksom längst bort där. Och jag gillar verkligen det. Det känns som en kompromiss mellan tvåan och ettan på något sätt. Att man har den här... interconnected som vi pratar om i att första spelet har, att det är väldigt liksom, det är väldigt centrerat och allting sitter ihop med genvägar och så vidare. Och sen när vi har tvåan, alltså Dark Souls 2, så är det väldigt mycket bläckfisktänket, att det är väldigt mycket långa armar som försvinner bort över, att man rör sig liksom.
Mm.
Och det känns som att i trean nu så har man gjort så att man har en väldigt stor yta man rör sig över, alltså det är bläckfiskar, fast du kan fortfarande se hela tiden, känns det som. Att du kan se tillbaka till ett område som du har varit tidigare. I alla fall vad vi har sett så här långt. Så att jag gillar det. Jag gillar det som fasen. Det första jag tänker på när jag landar här sen också, efter jag kollar var jag befinner mig, är ju den här bågskytten som man ser en bit ifrån. Man ser ju han redan här vid första bonfire, när man står uppe på muren, hur han står uppe på ett torn liksom, och avlossar pilar. Det var så jäkla coolt.
Jag tror att jag hade blicken lite för långt ner för att upptäcka den bågskytten faktiskt.
Ja, ja. Ja, han kom ju sen, så man ser förr eller senare så upptäcker man. Men jag såg han redan här. Jag tänkte, just det här fåglarna kretsar. Jag vet inte, det var någonting speciellt med det. Jag tyckte det var riktigt häftigt. I alla fall, om vi rör oss lite framåt så ser vi en port som är stängd. Men som snart öppnas och utsläpps det några hundar. Som börjar gå loss på de hollows. De fienderna som rör sig där nere. Och käkar väl upp i stort sett allihopa.
Ja, jag blev lite förvånad av det när det hände. Därför att jag var inte alls beredd på att fiender skulle gå på varandra. För det har jag inte varit med om förut.
Nej, det har man kanske inte.
I varje fall inte så här långt. Jo, undantaget är väl den här draken som sprutar eld i High Wall of Lothric.
Ja, det är sant. Ja, precis. Men just det här med fiender på marken mot varandra, nej, det har man inte sett. Jag gillade det. Det kändes som det var ett coolt grepp att använda sig av. Det kändes verkligen som att de släppte ut hundarna på dem. Liksom. Mm. Alltså att de var inte välkomna där utanför, utan de hade ju stängt den här porten. Och så, jag vet inte, jag gillade det i alla fall. Jag slår ihjäl de här hundarna lite snabbt. Och sen upptäcker man ju om man vänder sig, om man inte går till porten direkt, utan man vänder sig om, så ser man att det finns massa av de här... Jag vet inte om man ska kalla dem i det här laget, men det är ju någon form av människoliknande ting med stora...
Pilgrimmer
med ryggsäckar, eller vad säger vi att de har på ryggen? Vad skulle du beskriva det som att de har där?
Någon form av stor tjock säck. Det är lite skalman över dem.
Ja, verkligen. Men det är ju de som man ser i inledningen av spelet, alltså i inledningsfilmen, så att det var coolt att träffa på dem här. Jag tror inte, jo man kanske såg dem faktiskt en snabbis där i High Wall of Lothric, att det var några, men här är det ju ett helt gäng som är döda, som bara ligger på marken.
Ja, de ligger ju framför den här raserade bron också. Mm.
Ja, precis. Det syns som att de verkar som att de har försökt tagit sig dit, men sen har de stannat där och dött liksom på plats då. Om man rör sig lite grann där så hör man en röst som säger någonting. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är väl något i form av...
Döda mig, eller?
Ja, något sånt. Mm. Please grant me death, tror jag. Undo my shackles, har jag skrivit upp, så jag misstänker att det var något sånt. Han säger så här också när man pratar med den här figuren som alltså uppenbarligen fortfarande lever. Det är en sån här sköldpaddsman. A champion of Ash... I am Joel of Londor. I failed to die. Och så presenterar han sig som någon form av sorcerer. Och Londor känner vi ju igen från första Dark Souls 1. Så att, jag vet inte, det var det jag reagerade på.
Mm. Ja, för mig var ju det en nyhet eftersom jag inte har spelat Dark Souls 1. Så att jag tänkte bara, okej, här har vi liksom en icke-spelarkaraktär som kan prata. Det brukar betyda liksom att det är... Förmodligen är det en vän.
Ja, han säger väl det också. Efter han liksom benämner dig som champion av Ash, att du måste vara du måste vara champion av Ash, men då kanske mitt öde ligger i dina händer, eftersom att jag inte kunde dö på rätt sätt. Något sånt tolkar jag det som. Och att han erbjuder sig liksom att jag vet inte om han presenterar sig som att han är en sorcerer, men att han säger väl att jag kan vara till din hjälp, och så får du välja om du vill acceptera det eller inte. Mm. Accepterar det så puff försvinner han iväg och hittas sen i Firelink Shrine då, där han lär ut lite magier. Och han har också en annan förmåga som heter Draw Out Strength, som han förklarar att han kan göra med personer som har The Dark Sign, vilket vi har som vi har konstaterat. Det kan man väl låta, jag vet inte vad vi säger om det. Vad säger vi om det? Det är ju en funktion som är ganska, alltså det är gratis levlar som det ser ut.
Ja, fast till ett pris, ja, kan man väl säga.
Ja, precis. Så kan vi ju säga, precis. Alltså för att det är ju inte att gå händelserna i förväg och säga, för att du kan ju dra ut alla de här levlarna som han har i sig utan att liksom gå vidare från Undead Settlement. Jag vet inte vad det är som gör att du kan dra, om det är att du är embered eller om det är så att du... Jag fick aldrig någon uppfattning om när han kunde dra ut den här styrkan eller inte. Visste du? Fick du någon koll på det? För han kan ju bara göra en gång och sen måste du gå iväg och så kommer du tillbaka och så kan han göra en gång igen.
Mm, jag tror att det är kopplat till...
Är det bossar? Eller?
Kan vara bossar, kan vara kopplat till hur många gånger man har dött mellan att man har fått gratis levlar.
Ah, okej. Okay. Ja, men i alla fall, det vi kan säga egentligen här är att det går att dra ut levlar från den här karaktären, men det har sitt pris då, och vad det är, det får vi väl se framöver. Ja, vi fortsätter väl framåt, öppnar upp den här porten. De här hollowsna som var utanför var ju tydligen inte, hade den intelligensen kvar att de drog i den här spaken som var för att få upp dörrarna. För det finns ju en alldeles utanför, så det är bara att dra i den så öppnas det. Och där inne så är det väl lite karaktärer som är lite hämtade från Bloodborne, känns de. De här högaffel Bloodborne och lite Resident Evil 4, känns de.
Rätt mycket så. Lite bybor, en Frankenstein-mob skulle man väl kunna kalla det också. Högafflar, aggressiva, ja. Nej, men de känns verkligen som att det här är det absolut tydligaste de har hämtat ifrån Bloodborne.
Ja, verkligen, verkligen. Man kommer in i området så kan man ju beskriva hur det ser, alltså det är liksom, det är väl förfallet, alltså det är liksom förfallna hus, det är som en liten by, alltså en settlement som har sett bättre dagar.
Ja, det är väldigt, väldigt grått och väldigt brunt. Grått och brunt, så kan man säga. Ja. Eller det finns en lite spyfärgad känsla över en del, alltså hur det är som i luften och i miljön, att det är lite, lite gulstick.
Ja, bra beskrivet, spykänsligt faktiskt, nu när du säger det. Man hittar ju snabbt en bonfire nummer 2 här inne, så att det är liksom, det är ganska rikt än så länge med bonfires, så att man sätter sig vid den och vilar upp sig, och sen där kan man skymta bågskytten ännu mer. Så att jag studerar honom vidare där. Jag tycker han är så jäkla cool. Jag fastnade vid det. Alltså jag tyckte det var riktigt häftigt. Hur han bara, och liksom det här med att, vad han skjuter på. Alltså vad gör han? Är det kastar han liksom pilar, eller vad är grejen? Jag tyckte det var jättekult. Såg så snyggt ut också på avstånd.
Man fick en ganska bra vy där över liksom hela området. Där man såg att det var dels att det var olika vägar man kunde ta, och att det fanns, det kändes som ett väldigt stort område när jag kom dit.
Ja, jag håller med. Ja, verkligen, verkligen. För den här typen av liksom utbredning har ju inte något av de tidigare haft, utan det har ju varit ganska, jag vet inte, kompakt och liksom, nu är det ju som du säger, det verkligen öppnar ju upp sig. Och det känns stort. Och det är ju ganska hyggligt stort område, det är det ju ändå. Jag tänker att vi tar oss in i ett av husen där det hänger massa folk, eller på, eller vad sa, det är ju människolik.
Det är väl liksäckar,
liksäckar, va, från taket. Så att det är vad de har liksom inrett de här fastigheterna med. Så att det bjuder väl också in till lite så här äckelkänsla. Vad är det som har hänt här? Och de här, det finns ett gäng burar också uppställda inne i husen. Och i de burarna så har man väl trängt in en 8 personer kanske. Och det känns ju ganska horribelt liksom. Det är en sån stämning på det hela.
Det fanns väl lite finare också i första huset.
Just det, de här småttingarna, va?
Ja, han har vättar av något slag, ser nästan ut som, med väldigt stora toppluvor.
Ja, precis. De har vi inte sett innan.
Nej, och de var ganska bra på att gömma sig och stå stilla och bara vänta på snedsteg.
Ja, mycket det här hänga från taket och ramla ner liksom, och det. Vart överraskad av dem ett par gånger. Jag tycker inte de, för mig var de inte jättesvåra. Vid det här laget hade jag min Claymore som jag hade uppgraderat till Raw. Så att för mig dör de på ett slag bara. Så jag hade, det gick inga problem så sett. Men de var ju lite luriga. De dök upp på oväntade ställen.
Jag hade nog fortfarande mitt spjut i det fallet. Så att de fick nog ta ett par stick innan de gick ner.
Ja, men du, det kan vi ju dra lite snabbt ju, om folk inte har hört dig tidigare. Vilken karaktär var det blev? Hur spelar du?
Jag spelade en Herald. Och främsta anledningen till det var att det var den här klassen som var spjut. Jag tycker att spjut är jätteroliga vapen. Så att det satsade jag på. Så att jag började bygga en karaktär som hade någorlunda styrka, liksom någorlunda bärad rustning och ganska mycket i dexterity.
Ja. Kör du då alltså skölden upp och så spjutet petar du där bakom eller?
Japp.
Ja. Ja, det är en väldigt ganska lättsam och skön typ av bild eller om man ska säga. Alltså
jag tycker den var ganska nybörjarvänlig, men det finns säkert fler klasser som är ännu mer nybörjarvänliga.
Men just det där att du kan attackera samtidigt som du kan ha skölden uppe är väldigt tacksamt i början, känns det som.
Ja, det var det.
Just det. Vi går vidare så hittar vi... Vad hittar vi? Jag tror att vi hittar någonting här uppe. En small leather shield, tror jag. Faktiskt. I något av de här innan vi går vidare neröver. Det är väl ingenting egentligen att säga om den. Den kanske är bättre till parering än de tidigare vapen. Jag har inte använt det här med parry så mycket. Det var ju så himla annorlunda i det här spelet, känns det som. Timingen. Så att jag har inte använt den skölden. Jag tror inte att den är jätte häftig faktiskt.
Jag minns verkligen inte vilka föremål som fanns där. Det var ganska länge sedan jag spelade det området.
Ja, jag vet.
Men vilka fiender som finns där och men vad som finns på varje liten lite föremål man kan plocka upp, det den är lite knivigare.
Ja, men jag har lite hardcore. Men i alla fall, man hittar smålare kill, men det är ingenting att hurra för, så att det är bara gå vidare. Torteringsredskap också, just det. Det var också någonting som jag noterade, att de hade de här sträckbänkarna och lite sånt som de lekte med i de här husen. Så det verkar som att de torterar människor här och stänger in dem i små burar och sen lägger dem i liksäckar som de hänger upp i taken. Alltså man undrar vad det är som har pågått här.
Ja, det verkar i varje fall som att det här var liksom någon gruppering av något slag, med tanke på att det första som hände var ju liksom att de här hollows blir anfallna av hundar och någon måste ju vilja hålla dem ute.
Precis. Det kanske klarnar upp lite eftersom, men alltså än så länge så här, så jag fattar ju ingenting. Det bara känns väldigt makabert och konstigt alltihopa. Bara som en by som har blivit drabbad av någon madness. Alltså de är helt galna här. Vi hittar också, när vi går vidare, så hittar vi något som heter Loretta's Bones på ett lik i en säck. Loretta's Bone var det var en karaktär som vi träffade i förra avsnittet, den här tjuven, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men som man släpper ut ur en cell i alla fall.
Ja, han heter väl Great eller Geralt eller något sånt där.
Just det, något sånt, ja. Och han ber en ju att lämna tillbaka en ring, tror jag, till den här Loretta då. Men hon är ju uppenbarligen död och inte begraven, men i alla fall lagd i en säck. Så att det får vi väl reda på här. Det står inget speciellt om det, utan det är allt som vi får reda på. Om man går ut så hittar vi folk som så samlade runt ett träd.
En majbrasa är väl? Eller?
Ja, ja, det är det ju typ faktiskt.
Det var väldigt, väldigt många där. Och jag avvaktade väldigt länge när jag vågade ta mitt steg ut där. Så, och det är också en ny fiende där som är en ganska kraftig dam, om jag uttrycker mig så.
Absolut, ja, det kan man absolut säga att hon är. Ja, det här kändes ju också, jag vet inte. Det kändes som att de tillbad ju trädet som brann eller något liknande. De var i alla fall samlade runt det. Det var ju något som pågick här. Och som du säger, det verkar som att den här ganska kraftiga damen är i centrum av händelseförloppet.
Jag tolkar henne som någon prästan och slag, ja. Eller?
Yes, det gör jag med. Om man går loss här och slår ihjäl hela det här gänget, så ser man att den här kvinnan, i samband med att hon försöker attackera henne, så säger hon "Cleanse that bastard's curse." Och så försöker hon liksom ha ihjäl den. Så att hon snackar om någon curse av något slag. Och droppar någonting som heter evangelist. Alltså evangelist. Det är du som är... Hur uttalar vi det? Evangelist. Ja.
Vad var det för föremål? Jag minns inte.
Alltså det är ett gear. Det är hennes, vad heter det? Det är deras kläder.
Jaha.
Evangelist robe och allt det här.
Precis.
Men i alla fall, det som står på det är väl... Robe of an evangelist. Hur säger du? Evangelist.
Evangelist.
Ja, men tack. För att jag har fått kritik för min engelska tidigare, så att jag får be om ursäkt på det i förväg. Jag måste ju ändå läsa upp de här grejerna, så att det är liksom... Ni får hålla för öronen. Sent from the cathedral. These teachers all women came to enlighten inhabitants of the undead settlement and sent carriers on the path of sacrifice. Så det är ju beskrivningen vi får om de här karaktärerna, de här kvinnorna, så att de kommer från katedralen.
Mm. Och har kommit hit för att frälsa den här byn.
Ja, came to enlighten, ja precis. Och and send carriers on the path of sacrifice. Mm. Så att det verkar ju som att de liksom ligger bakom det här. Jag vet inte, det känns som att de som har blivit sacrificed, det är väl de i säckarna då, misstänker jag.
Ja, det kan nog vara.
Jag vet inte, men någonting sånt i alla fall. Mm. Sen så delar ju det här upp sig lite. Det finns ju två vägar att gå här. Jag vet inte hur du gick. Jag gick vänster, så jag har skrivit det här som att vi gick vänster. Gjorde du det eller? Gick du bron?
Jag gick vänster.
Ja, bra, då kör vi vänster. Man går ner till vänster efter det här eldträdet och in genom en dörr där det hänger mera såna här lik i taken och så vidare. Det går även att gå lite till höger för att undvika en surprise attack av såna här små galningar. Men om man går till vänster i alla fall så öppnar man upp en dörr och det är ett hål i golvet. Hoppar du ner i hålet direkt eller hur gjorde du?
Jag har för mig att jag inte vågade det riktigt.
Nej, utan
att jag gick nog ut och liksom letade lite mer.
Mm, samma här, jag gick ner och rensade upp där nere först. Men sen så insåg jag att dörren var även stängd där nere. Så att, men om man hoppar ner där i alla fall så hittar man väl en soppa som står och bubblar. Och det är väl med sån Estus soup, alltså de här Estus-flaskorna som man kan dricka. Så det är någon som kokar Estus-soppa här. Så det är nice, det kan man ju dricka då, så slipper man offra en flaska. Hittar även ett Covenant, Warrior of Sunlight.
Mm. Det missade jag på min, okay. mitt första besök.
Du gjorde det?
Yes, jag slog inte stönet tillräckligt många tunnor för att hitta hålet.
Ja, den ligger vid... Nej, okej, jag kommer inte ihåg exakt vart den där, men den är vid ett hål, eller bakom några sådana tunnor, eller?
Ja, precis.
Okay.
Men jag tog den senare, alltså långt senare.
Mm-hmm. Jag har varit ju superglad här, för att jag älskar liksom Warrior of Sunlight och Sunbros och allt det här. Det kom ju från Dark Souls 1, så att det här var ju verkligen bara så här fanservice rakt av. Det var jätteroligt att få se. Och
kan man säga något om vilka de är?
Alltså de härstammar ju från, nu drar jag det här lite från minnet så att jag kan ju hända att jag bommar lite här, men de härstammar ju, War of Sunlight kommer ju från Dark Souls 1 och är ju, vad heter det, followers of Lord Gwyn, om jag inte missminner mig, alltså antagonisten från det första Dark Souls. Alltså Lord Gwyn som var med och Link the Flame och så vidare. Även, vad heter det, en karaktär som heter Solaire of Astora är ju en känd Sunbro som de kallas. Så det ringer en del sådana gamla klockor här. Den säger väl egentligen en ancient talisman. Jag vet inte ens vad den säger.
En gammal talisman.
Ja, precis. Som liksom The Warriors of Sunlight fick. Och det handlar väl egentligen bara om att du går med i Warriors Sunlight Covenant, och det gör det enklare att samarbeta med liknande personer som har den här covenanten då. Så det är väl en samarbetscovenant, kan man väl uttrycka det som, om man vill ha hjälp och koopa och så vidare. Om vi går vidare så har vi en stor kvinna som står på en balkong och skjuter någon mörk materia.
Japp, och där tog det tvärstopp för mig. Ja. Jag insåg att jag kan inte ta mig härifrån när hon skickar sådana här bisvärmar och fan hans moster. Så att jag vände om och sprang tillbaka ut.
Ja, du gjorde det?
Ja.
Ja, jag fick rätt bra med stryk här också. För att det är ju inte bara att hon står och skjuter de här, vad det nu är hon skjuter, utan det är ju även att det är fullt med... Det finns ju ställen att gömma sig bakom, men i de husen så är det ju fullt av de här galna byborna. Så det var lite halvkämpigt här, men jag körde vidare i alla fall. Men du vände om och tog bron, eller vad hände?
Nej, det finns ju Det finns ju någon väg till där, där man kan smyga lite bakom dem.
Just det, du kan gå runt, ja. Precis, precis. Mm. Det finns en liten genväg som man kan gå. Det blir väl lite ut till höger där, tror jag.
Ja, det är mellan två hus och sen kan man gå på en liten klippkant.
Ja, precis. Och droppa ner till bonfire nummer 3, eller?
Japp.
Ja, just det, just det. Ja, men då är jag med. Jag slog mig väl framåt i alla fall förbi den här damen och liksom hade ihjäl dem. Men sen, precis som vi var inne på, så dyker bonfire nummer 3 upp. Och som är nere vid en liten bro. En bro som innehar en låst dörr. Där finns också en sån här lizard som man kan ha ihjäl.
Vi kan väl nämna en fiende också som jag tror att vi har missat.
Den invadern som kommer nu, eller?
Nej, jag tänker på de här burkräken.
Ja, men vad bra. Precis, vi sa ju bara att det satt folk i burar, ja. Vi sa ju inte att vissa var mer vid liv än andra.
Precis, jag höll på att skita på mig när den första listan vaknade till liv.
Ja, verkligen. Första gången jag vart också lite livrädd faktiskt. För det var ju verkligen de här mörka. För att de presenterar ju först, de är lite luriga där. De presenterar ju först ett par stycken där det inte händer någonting. Och sen helt plötsligt när du ska gå fram, det är ju, jag tror att de har lagt något objekt så att man liksom blir ganska oförsiktig. Så springer man fram och så ska man liksom ta upp det här, vad det nu är, och då finns det någon sån här bur som helt plötsligt börjar skaka alldeles bredvid en.
Det är som en stor hög med liksom underben som sparkar vilt omkring sig. Instängd i en liten fågelbur.
Ja, det är ganska groteskt. Bonfire nummer 3 i alla fall, så blir man invaded av någon som heter Holy Knight Holdrick. Det här är väl första invasionen, tror jag, som spelet bjuder på, tror jag. Jo, men det är det, va? Det var väl ingen innan i Wall of High Wall? Nej, det var inte.
Nej, inte vad jag vet.
Jag vet inte, hur gick det? Jag var ju lite imponerad här att, och här känns det som att de har tagit en del från Bloodborne, att de har ju lärt sig lite mer hur man ska göra NPC-fiender att spela mer som en människa, eller man ska säga. Det är inte helt lätt att förutse mönstren och så vidare.
Nej, lite grann. Det man främst märker på är ju ofta de rullar och ifall de liksom vinkar åt den innan de börjar slåss. Det är oftast det som avgör när jag ser att det här är en människa. Men NPC:erna, absolut. Ibland var jag osäker när jag först mötte på en, liksom, är det här riktig eller är det här en NPC, liksom en förutbestämd karaktär som jag måste möta.
Ja, det här är ju en sån, det här är ju en förutbestämd som dyker upp här. Jag vet inte, hur gick det för dig? Kommer du ihåg det? Slog du ihjäl han direkt? Eller?
Jag fick nog stryk första gången. Andra gången så tror jag att jag hade lite mer flyt med några backstabs.
Ja, han är inte helt lätt faktiskt. Jag var nära att åka dit. Jag tog han precis. Jag kollade igenom det förut. Jag spelade in när jag körde, så jag kollade förut. Och det var riktigt nära att jag skulle åka dit faktiskt. Men just det där att de slåss mer som människor, det är ganska coolt faktiskt. De har hittat en bra balans på det där. De healar, de rullar, de gör parries, de liksom cirkulerar. Så att, ja. Ja... Vad händer sen då? Vi blir invaderade och han droppar ju de här vertebra shackle heter det, som man kan ge till hon som bor i Filing Shrine, den här försäljarkvinnan. Ger man lite henne så utökar ju hennes jag vet inte, varor. Om man ska kalla det. Det finns mer att köpa av henne.
Sen kommer den fina som jag hade mycket problem med.
Ryggplankan.
Ryggplankan som dessutom har en rätt saftig såg i handen.
Ja. Som man gärna vevar till med.
Det var en ganska irrationellt attackmönster som tog mig väldigt lång tid att lära mig. Och framförallt att han inte gick att hugga i ryggen. Det var nytt.
Och just det där också att han var väldigt svår att stägra, alltså svårt att få ur balans. Det var svårt liksom att få in att man bara kunde fortsätta mata slag, utan de hade ganska hög sån poise som vi snackade om förut. Så att ja, jag hade också lite problem. Jag tror att jag slog väl gärna en gång, och sen alla andra gånger jag körde här så sprang jag bara rakt förbi. Vi pratade lite grann tidigare om den här pilbågsskytten. Och var det den den karaktären håller på med blir man ju ganska varse här. Minst sagt. Det är liksom det som visar sig är att det är en stor gravgård som är sönderplöjd med uppstickande, alltså man kan inte kalla det pilar.
Pålar skulle jag säga.
Han skjuter pålar.
Det är sån, ja, det är gigantiska armbost eller bågskytts eller ja, pil.
Men vad heter de här, ballistas eller vad var det man hade för de här liksom en, är det inte ballistas?
En ballista är ju en liksom ett gigantiskt armbost som man rullar fram på på hjul som man använder i belägringar.
Det är lite sådana som känns, eller?
Ja, något sånt känns som.
Ja, gigantiska spjut i alla fall som står upp från marken. Och när man rör sig utöver det här området så han verkar ju inte vänligt inställd till en annan heller, utan han skjuter ju på allt som rör sig. Finns ju en del sådana fiender här också som smäller, som han skjuter ihjäl, men han skjuter ju även på dig då, som karaktär som springer omkring. Om man drar upp till vänster här så kan man plocka upp lite grejer.
Ja, det finns något något klädsätt om jag inte minns fel.
Helt rätt. Clerk gear. Cleric. Det här blåa utrustning som du kan ha på dig, och en blue wooden shield som finns också där. Du, nu undrar om inte jag sa fel, för att det man hittar här uppe också är Mortins Ashes, och det kan man ge till hon kvinnan i Firelink Shrine.
Precis, Mortician's Ashes är någonting, askor, eller aska är det som det använder hon för att utöka sitt förråd med varor.
Precis, så det här som jag pratade om tidigare som han tappar, Vertebral Shackle, det blir lite osäker på nu, vad det är du gör med det?
Det är någon slags trofé man får. Just när man besegrar en fiende.
Stämmer det, det står ju på, precis. Jajamän. Okej. Ja, men vi drar vidare då. Springer in i det här huset, tar oss upp och kommer väl egentligen förr eller senare fram till bossen, va?
Ja, det är inte så mycket mer däremellan. Det är väl någon enstaka lite tuffare bonde, men de märker man att de har rödglödgande ögon.
Jo, men du, man hittar en grej här faktiskt, ett vapen just vid han rödögdsögat. Great Skite, alltså en sån
en lie.
Lia, precis. Jag vet inte, hur är den för dig som är Dex? Det var ingenting som du ville använda, eller? För jag kommer ihåg, den var ganska bra i första spelet, vet jag.
Jag tror inte jag provade den så mycket, i och med att den var lite lägre. Alltså den var ju, jag hade levlat mitt första vapen lite grann, så att just då var det bättre, och sen hade jag inte lärt mig Liens mönster, så att jag provade aldrig den så mycket.
Nej, jag har inte heller testat den, men den finns här i alla fall ifall man vill ha den. Ja, men vi drar oss upp då, så in i det här raserade templet kanske. Passar som en beskrivning. Det finns massa rosa blommor som vajar efter vinden över golvet, så att det bjuder in på en ganska, jag vet inte, halvmysig korridor, atmosfär. Just i det här, allt det här hemska, allt det här gråa som har varit innan. Och sen så går man väl ut där, så är det väl en gigantisk courtyard, eller vad man ska säga, alltså som en stor trädgård, eller jag vet inte, bara ett stort område i alla fall, stor yta med ett långt, ett högt träd som står och vajar och gnekar högt.
Ja, det är ju rätt maffigt och stort. Och det finns ju en hel del sådana här bybor, och vissa av dem är väl också klädda lite, nej det är bybor, men eller kultanhängare, om man nu skulle kalla dem så också.
Ja, de sitter väl och ber några stycken, tror jag också.
Japp.
Så att absolut, det är lite gravsten och lite ljus här också här för mig, lite blommor och sånt. Så att det är, jag vet inte, halvhäftig yta, tycker jag. Sen när själva bossen i sig går igång, här kommer ju en boss då som heter Curse Rotten Greatwood. Och det är ju det här gigantiska trädet som börjar vibrera och ställer sig upp eller rör sig, eller hur man ska beskriva det. Och jag tyckte, jag varit lite besviken. Jag tyckte själva settingen var så himla fet, alltså så himla stor och mäktig. Sen tycker jag att, jag vet inte, jag tycker inte den bossen var jättehäftig.
Nej,
kändes jag, inte enkel.
Ja, det är faktiskt en av få bossar jag har klarat liksom utan hjälp. Den har jag liksom klarat på egen hand. Annars annars har jag liksom mitt system att jag brukar prova ett antal gånger beroende på liksom mitt humör och tålamod själv på en boss. Och sen när jag ger upp så tar jag hjälp.
Mm. Jag tror att jag körde 1-2 försök, sen drog jag också in någon bara för att komma vidare här. För jag kände att jag vet inte, jag tyckte inte själva bossen var speciellt jätte... Och det här själva... Det var ganska halvjobbig process att få ner den. Alltså man var tvungen att slåss mot de här små byborna. Det var ganska rörigt. Och...
Ja, oerhört rörigt. Ja. För inte nog med att det var liksom en boss, den var ju också... Kan man kalla det minions anhängare som absolut. Var i vägen hela tiden. Och...
Ja, visst. Som attackerar en och där. Jag vet inte om det, jag glömde, men jag undrar om de inte hänger från trädet. Alltså att de ramlar ner från, för de kommer även ut från sidorna vet jag. Men jag undrar
det finns ju på, det märkte jag. Därför att jag vill ju, efter mitt första försök så tänkte jag, okej, men ifall jag gör mig av med alla de här så kanske det blir lite lättare, men nej, det kom nya.
Ja, det gjorde jag med. Jag tänkte också det. Jag tog ihjäl alla först och sen så såg jag bara att det här var ingen idé för att nu kommer det bara ännu fler. Alltså det är ingen jättesvår boss egentligen. Det är ju äggliknande saker på ryggen och på armarna, är det, va?
Ja, det är ganska tydliga svaga punkter. De går liksom inte att missa.
Så att slår man på dem så gör det väldigt mycket skada. Och förr eller senare så brister golvet. Det är väl när du landar ungefär på 50% av det livet den här bossen har kvar då. Så då går golvet sönder och ni brakar ner då i något hål av något slag. Där nere blir det lite annorlunda. Det blir en arm som kommer ut som är mer aktiv, om jag inte missminner mig helt nu.
Ja, den är väl där för att skydda den här säcken mellan benen, om man får uttrycka sig så. Det går inte att valsa runt ämnet på något sätt.
Nej, faktiskt alltså. Inte. Det är lika bra att man går rakt på sak. Nej, men det är säcken mellan benen som du ska slå på. Och armen, han eller hon eller det gör sitt bästa för att skydda den. Men det går väl sådär. Här, när man kommer till det här läget tycker jag det blir... Jag vet inte, jag hade inga problem den här gången i alla fall. Utan jag hade med mig någon polare också och slog ihjäl det här trädet ganska snabbt.
Det är väl i princip två attacker som den använder sig av. Det är liksom att försöka sätta sig på dig eller rulla över dig.
Ja, det är ingen svår boss. Det är nog mer en dryg boss skulle jag säga. Bossen dör och droppar två saker, Transposing Kiln, och droppar även sin Soul of Course Rotten Greatwood. Transposing Kiln är det första vi kan prata om. Det är det objektet, Kiln har vi hört, och Transposing som den här Lord of Cinder som sitter kvar i Firelink Shrine har ju pratat lite om där. Så att om man tar det objektet i honom så ska han se till att göra om Twisted Souls till vapen, spells, ringar och liknande ting.
Ja, du får bossföremål helt enkelt som blir någonting helt nytt.
Precis, du kan göra bossvapen kan man säga. Så att den här bossen är tror jag att man kan skippa den. Borde man ju kunna göra, men då missar man ju också det här med att låsa upp liksom funktionen till att göra bossvapen.
Precis, så att den är ju frivillig, men ändå liksom, du bör ju ta den.
Det som står i alla fall om vi läser på Soul of the Curse Rotten Greatwood är Ever since its establishment, all manner of curses have managed to seep into the undead settlement. The worst of them were sealed away inside the spirit tree. But eventually the curses took their toll. Så att inside the spirit three alltså
ja, det är ju det här trädet som
precis, där de har alltså de har
förseglat de här själarna.
Ja. Och till slut så liksom vart trädet en curse av sig själv då. Av något slag.
En ond ent.
Precis. Inte alls lika hjälpsamma som i Sagan om ringen.
Jag blev lite chockad när jag tog den här bossen och insåg liksom att oj, det här var alltså inte framåt. Det här var bara ett sidospår.
Mm, jag håller med. Det är en bonfire som öppnas upp här, men det är ju stopp här.
Mm.
Det går inte att gå vidare, utan det är... Det enda du kan göra egentligen är att liksom, flytta dig tillbaka till en annan bonfire för att ta dig vidare. Det går inte att gå vidare här nere. Du hittar också en Great Shield här. War God Wooden Shield. Som är en ganska bra sköld. Som man kan använda sig av. Och jag tror att av den här själen kan man göra antingen ett Great Sword eller ett spjut. Av den här boss-själen. Mm. Kollade du in det spjutet? Arstor's ja. Spear. Ja, var precis. Det något då?
Jag valde spjutet. För att
okay.
det är ju ett spjut såklart.
Ja.
Men jag har för mig att jag hade nog inte riktigt vad som krävdes i vad gäller mina grundegenskaper för att kunna bära det. Så att jag la det på minnet, men sen så använde jag det inte på ett tag.
Mm. Det vi kan göra egentligen för enkelhetens skull är här att om vi går tillbaka till bonfire nummer 2 och tar oss över bron istället.
Mm.
Efter det här trädet som brinner, för att det går ändå inte att gå vidare härifrån, utan du måste ju förflytta dig till en annan bonfire. Och då tänker jag att vi gör så här, vi drar oss tillbaka till bonfire nummer 2, tar oss upp till det här trädet som står och brinner, och sen då tar vi bron över istället för att gå vänster som gjorde förra gången. Så får vi den vevan också. Jag vet inte om det är något speciellt som händer här egentligen. Det finns lite fler av de här byborna.
Ja, det är fler vättar.
Vättar.
Det är... ja, alltså det finns ju å andra sidan. Här kan man också gå liksom åt två håll.
Ja, du tänker man kan droppa ner. För det, man kommer ju fram till där de står och kastar de här eldbollarna.
Japp. Precis.
De spränger massa kister eller vad man ska, eller nej, massa oljetunnor.
Explosiva tunnor.
Ja.
Och då hade kunnat vara röda tunnor, men det här var uppenbart.
Ja, verkligen. Så att ja, precis, man kan droppa ner lite grann till höger där, men tar man sig framåt i alla fall, det man inte får missa som vi kan ta upp härifrån egentligen är att ovanför där de här personerna står och kastar eldbollar så är en man i en bur. Som presenterar sig som Cornyx of the Great Swamp. Han är en pyromancer, så säger han. Och han gör väl precis som den här tidigare karaktären, presenterar sig och säger att om du vill ha min hjälp så finns jag tillgänglig. Och accepterar man så förflyttar han sig till Filing Shrine och lär ut pyromancy. Det är väl egentligen det vi kan säga.
Han missade jag i min första vända. Sen fick jag gå och hämta lite senare.
Det finns ju även ett spjut här uppe faktiskt. Precis där du släpper ut honom. Undrar om du missade det också. Du skjuter ner det. Partisan heter det.
Ja, jag tog det i samband med att jag gick återvände hit för att hämta Pyromancen.
Ja. Var det något bra spjut eller?
Ja, det var det. Det var bättre än mitt grundspjut.
Det finns också en handyxa och lite andra såna här små föremål, någon sköld och så vidare. Om vi går vidare så kommer vi till, vi börjar närma oss vi börjar närma oss att du kan gå in i kloakerna. Och det man kan säga innan man går in i kloakerna så finns det möjlighet att köpa en nyckel av den här kvinnan i Firelink. För 1500 själar. Och den går då till de här kloakerna. Så att om man köper den nyckeln så kommer man kunna låsa upp en dörr här nere. Men om vi snabbt går ner så kommer det tre små råttor och en gigantisk stor råtta. Jag vet inte, vad finns att säga om det?
Att man ska inte underskatta råttor.
Nej.
Är hanterbar? Mm. Fem eller sex är lite värre.
Det är exakt så det är faktiskt. Mm. Någon går bra, någon enstaka, men i antal så då blir de lite jobbiga. Helst om de är muterade och gigantiska också. Ser ut som att de har gått på någon form av steroider. En sån här Belgian Blue-råtta som kommer där i dimman. Som droppar en Bloodbite ring faktiskt. Som det står egentligen att ringen kommer från Kareem, ett område. Nåväl. Om vi låser upp det man kan göra egentligen är man kan slå ihjäl storrottan, klättra upp för en steg och sen låsa upp en genväg. Eller så kan man ha köpt den här nyckeln och då kan man alltså öppna upp en dörr och ta sig ner till en staty. En staty som heter The Goddess Velcra, om jag inte missminner mig helt. Och det är en gud som kommer från Dark Souls 1 som de pratade så mycket om, som vi aldrig fick se i Dark Souls 1.
Den statyn var ett mysterium för mig, för mig händer absolut ingenting när jag bidrar till den.
Nej. Du kunde göra de här grejerna som står, va? Att du kunde absorb sin och det här, va?
Ja, det står att jag kunde göra det, men det står liksom att ingenting hände.
Nej, det är för att du inte precis vid det här laget. Det den här guden egentligen gör är förlåter dina synder som du har gjort i världen, om du nu har gjort några synder. Och synder i Dark Souls kan komma i olika former. Men vid det här laget så jag tror inte vi behöver gå vidare in på det. Det är någonting som kommer komma senare i spelet. Men här är i alla fall en staty som man kan återvända till om man vill ta bort sina synder. Om man nu kommer få några sådana. Mm. Så kan vi säga. Och det är i alla fall en gud som har pratat om i Dark Souls 1. Så det är väldigt kul att få ett ansikte på det faktiskt. Ja... Om vi drar oss vidare lite snabbt här nere. Jag vet inte om det är någonting som är av intresse i de här. Det är väl de här skeletten som reser sig upp.
Ja, det var också en liten överraskning att de kunde liksom komma tillbaka till liv.
Ja, det var ju någonting. Alltså jag förväntar mig. De har ju sett i Dark Souls 1 och 2. Inte så mycket 2, men 1 var det mycket sånt. Så att jag kände ju här, det var lite vad man var redo för. Men jag förstår dem som inte, att det var en liten surprise där.
Jag hade ju spjut, vilket var en jättedum idé.
Ja, men det gick bra eller?
Ja, jag hade ett reservvapen av något slag. Jag minns inte vad riktigt. Även var något bredsvärd förmodligen.
Om vi hoppar fram lite grann tills det blir något intressant, vi behöver inte bli så långdragen här, så kommer man till förr eller senare en kvinna som sitter inlåst, inspärrad. Vi kan väl nästan hoppa dit, tror jag.
Just det.
Mirakelkvinnan som heter Irina of Kareem. Kareem är inte bekant för dig heller, misstänker jag då.
Nix.
Nix pix. Ja, men då kan jag ta det lite snabbare. Kareem var ett område som... pratades om i Dark Souls 1, alltså ett land, eller hur man ska förklara det. Så att de återigen refererar ju här till Dark Souls 1 och just att Kareem då, som hon kommer från, uppenbarligen fortfarande existerar. De har ju gått igenom lite grann här att vissa länder har ju gått under och vissa verkar fortfarande finnas kvar då. Vi snackade lite om det i förra avsnittet. Och det är i alla fall en kvinna som säger väl samma sak som tidigare. Hon är blind i alla fall och säger att rör vi mig så kan vi pratas vidare eller någonting. Och sen förklarar hon att hon har försökt bli en firekeeper. Men det gick inte riktigt vägen. Men nu erbjuder hon sina tjänster till oss då. Och accepterar man så försvinner hon iväg till Firelink Shrine. Utanför så sitter det en gigantisk man. Eller mannen kanske inte är så gigantisk, men hans klubba.
Den är gigantisk, ja.
Den är rejäl. Jag trodde ju att det skulle bli fight här. Garanterat.
Ja, jag också. Så att jag försökte ju låsa på honom med R3-knappen. Men det gick inte, så den tog jag att okej, då kanske vi ska prata med honom.
Ja, man säger väl egentligen att han säger att han vaktar den här kvinnan då. Och att han kommer vakta, han kommer vara vår vän så länge vi ser till att hon inte hamnar i någon skada. Och sen följer han med till Firelink Shrine egentligen. Han presenterar sig som Aegon, A Knight of Kareem. Okej, vi tar oss vidare så kommer vi fram till en hiss, ett runt torn. Ett hus, och där kommer en karaktär, och det här är återigen ingenting som ringer någon klocka för dig, tror jag.
Nej, jag har bara hört det viskas om liksom att folk har jublat över den här karaktärens återkomst.
Det här var fantastiskt, det här var bra. Jag visste det, jag hade ju sett någon bild någonstans, vet jag, så jag visste ju att han skulle komma. Men ändå, hur han presenterade, jag tycker det var så häftigt hur han kom upp ur den här hissen liksom. Det var så bra, det var riktigt bra. Och det är ju inte Siegmeier som i Dark Souls 1, men däremot så är det Siegward av Katarina. som kommer upp i hissen. Och står och hummar och ummar och pratar om att han ska talk some sense into them till några fiender. Och han har lite problem med hissen och ta sig upp. Hissen går ju bara ner och så han har lite bekymmer med hur han ska ta sig upp här. Men om vi drar upp till att börja med, för det var ju inga större svårigheter.
Nej.
Hissen hade två plan, så det var inte...
Ja, men det var ju liksom ett väldigt grundläggande liksom hisspussel.
Ja. Men åker vi upp så kommer vi till den här jätten.
Mm.
Som står med den här pilbågen och skjuter de här ballistaspjuten, vad ska jag kalla dem, de gigantiska spjuten. Och jag vet inte, du pratade med han eller slog den eller vad hände här för dig?
Ja, jag pratade med honom.
Mm. Och jag tror att till och med att valet man kan ha där är talk some sense into him. Och det är ganska roligt eftersom att Sigurd har sagt det precis. Att, ja. Det var vad man gjorde i alla fall. Han säger, han är ganska fåordig. Jag kommer inte ihåg, jag tror han bara säger typ jag ska hjälpa dig. Det är väl det han säger, tror jag.
Ja, typ friend eller help eller något sånt
ja,
där.
Ja, ja. Så att efter det åker man ner och då har ju Sigurd tagit sig upp lite grann och man kan ju hoppa av hissen efter halva vägen.
Japp, det upptäckte jag också.
Mm. Och då sitter Sigurd och dinglar med benen över kanten och säger väl någonting, jag kommer inte så ihåg exakt vad han säger.
Han säger någonting i stil med att man ska vänta på rätt tillfälle. Ja.
Ingen, man ska inte ha så bråttom.
Mm.
Och så säger han någonting om någon fire demon, tror jag.
Mm.
För när man tittar, blickar man en bit bort så är det ju en ganska rejäl fiende som rundar en eld en bit fram.
Ja, det är ju en, praktiskt taget en balrog från Sagan om ringen.
Ja, faktiskt. Faktiskt. Mm. Jag var ju tveksam här, ja. Mm. Om jag skulle gå ner eller inte. Dels för att det kändes lite som att området, det fanns ju andra vägar man kunde gå om man ville fortsätta. Så jag visste inte om det här var någonting för senare, att man skulle komma tillbaka. För den balrogen, om vi kallar den nu, det kändes rätt rejäl.
Ja, jag håller med. Jag tog en chansning och hoppade ner. Men sen så började den här lökriddaren.
Lökriddaren, ja.
Ja, men det ser ut som att han stod lök på huvudet.
Jo, men det är det, jo, han kallas ju det. Så att det är absolut bra beskrivning.
Han skriker någonting att nej, du skulle vänta. Så jag antog att det är någon form av någonting jag missade eller sånt där. Men han valde ändå att hoppa ner och ingripa i striden.
Ja. Ja, precis, han säger, han skriker väl typ no, you should have waited.
Jag tolkar det som att man kanske skulle göra någon form av liksom sign eller något tecken eller något sånt där.
Jag
klurade inte ut det.
Så nej, att... inte jag heller. Jag funderar också om det går att göra på något annat sätt. Om det var någonting som man missade här. Men det var ju bara kliva ner och det var ju bara kliva på med allt man hade när han väl kom sen. Och det som jag gillar här som skillnaden från Sigmar från Dark Souls 1 är att Sigurd... Han gör ju inte jättemycket skada, men han är i alla fall hjälpsam. Han liksom hakar ju på, han kastar sig också ner och liksom gör det han kan då. Även om det inte är otroligt mycket så finns han ju där i alla fall. Och efter man har slagit ihjäl den här eldbästen så sätter han sig väl och tar en paus, tror jag. Och lär en att skåla.
Ja, precis. Och där får man någon liten grej också, va?
Mm, jag får en fire gem av honom.
Mm.
Och så säger han så här, just det, Sigurd säger we unkindled. Han benämner sig själv också som unkindled. Bara en liten grej liksom, bara en liten sån parentes som jag gjorde, att han liksom, jag vet inte, för vi har ju tidigare blivit kallade unkindled, att vi är unkindled, men vi har inte stött på någon karaktär som också säger att de är det, men han är uppenbarligen.
Eller Ashen One kallas man också.
Ja, det kallas man också. Och även Champion. Så att det finns ju en del namn som är intressanta att hålla koll på. Ja, nåväl. Tar man sig vidare här. Det sitter massa folk i stolar som har blivit träd. Jag vet inte vad mer man kan tolka in av det här. Det är en stor majbrasa i mitten igen.
Ja.
Inga fiender som helst på hela nederplan. Ingenting här. Jag tror att man hittar någon large club här. Alltså ett litet strength-vapen. Och så uppe hittar man två hundar och en kista. När man tar den kistan, då händer det någonting. Ramlar ner en sån här 4-5 sån här burar från taket.
Just det. Oh, det hade jag nästan glömt.
Mm. En liten överraskning. Jag vet inte. Jag åkte ju på superstryk här sen. Inte av burarna det här, men när jag kom upp så är ju två stycken såna här evangelistkvinnor, eller vad man ska kalla dem. De här,
jajamän. Ja,
de är inte lätt alltså.
Nej, det, framförallt är det väl de här ganska varma kramarna de gör.
Ja,
de,
precis.
De känns. Så jag fick stryk där också.
Ja, ja det är det. De har ju en förkärlek till att liksom just gå in på en väldigt närgången kram. Och den känns. Så att det var nog så jag strök med här. Jag dog här i alla fall, vet du. Det var lite jobbigt, för det var ganska lång väg att springa tillbaka. Jag kommer inte ihåg vad som ligger i kistan. Undrar om det är den här ringen där, Flynn's ring. Jag vet att man hittar en ring här i alla fall.
Ja, det är när man kommer upp på taket i det där huset,
det kanske är där.
Så kan man rulla över till ett litet torn. Mm. Och där kan man antingen där uppe eller om man ytterst försiktigt hoppar ner, rullar ner, balanserar sig ner på insidan av tornet, på bjälkar och sånt där kan man hitta en ring som jag tror ger lite bättre återhämtning av stamina.
Chloranthe ring, precis. Den är också från Dark Souls 1 och 2, Recover Stamina. Även ett gear som är fantastiskt bra hittar du här, Mira. Mira-setet som jag hade länge. Det ser riktigt bra ut, väger lite och har ganska bra resistance. Jäkligt bra gear faktiskt. Ja, det är det som finns här i alla fall. Så att det man gör är att man tar sig upp, tar sig förbi de här två stora damerna, och precis som Oskar sa, sen så rullar man över till ett annat torn då. Från det tornet kan man hoppa ner, och där nere när man öppnar upp dörren så ser man att man kommer ut på andra sidan där man dödade bossen. Så att här knyts väl området ihop lite grann. Eller kan göra i alla fall, om du inte har gått någon annan väg. Så att allting sitter ihop. Ja, det är inte jättemycket kvar.
Nej, det är
liften ner, va?
Ja, och där fanns det ju en hejare till fiende.
Ja, det var en utmaning faktiskt. Jag tror att jag klarade på första, men eller jag tror att jag undrar om jag strök med här.
Ja, jag tog den på första, men jag ska inte säga att det var lätt. Frost, hur ska man beskriva den?
Fienden?
Ja.
Ja. Jag vet inte. Alltså,
ett frostsvärd hade han i varje fall.
Ja, absolut. Och det var väl någon form av, är det en människoliknande best typ som liksom har en lutande rygg, lite varulvsstor, eller? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg att den var svår i alla fall och rörde, och ganska lång, och rörde sig väldigt snabbt. Det var ganska snabbt attackmönster.
Ja.
Och just det med de här pelarna, man kunde ju utnyttja det lite grann till sin fördel, men det kunde även bli lite nackdel. Man kunde liksom råka backa in i dem så det tog stopp och sådär. Men ja, vi slår ihjäl den i alla fall och får ett Irithyll, jag vet inte hur de säger det, straight sword. Som har det i strength och det i dexterity scaling, och som har den här frostbite.
Den gör frostskada helt enkelt.
Ja. Jag tänkte jag plötsligt på DICE motor. Men jag tror faktiskt att det här heter Frostbite. Den gör
Dessvärdet blev mitt favoritvapen under en väldigt lång tid.
Ja, det är så. Ja, kul. Jag gillade attackmönstret och så som den hade, men för min karaktär så funkade det inte riktigt bra. Men jag förstår att många plockade på sig det här. Coolt vapen faktiskt. Det står på svärdet: straight sword bestowed upon the outrider knights of the Boreal Valley. This weapon is enshrouded in frost and causes frostbite. Så att här har vi någonting om Boreal Valley.
Just det.
Står någonting mer? Every outrider knight one day one day develops eller devolves into a beast. Just det. Constantly hounded by Pontiff Sullivan Black Eyes. Just det, precis. Så att här egentligen känns det som att det här är någon form av riddare som har devolves, alltså som har liksom förvandlats till en best av något slag. Och vi hör ett namn också, Pontiff Sullivans. Och det är väl också någonting som man kan lägga på minnet, det namnet. Boreal Valley också. Sen vet jag inte. Jag tar mig upp i alla fall och vidare till nästa område egentligen.
Ja, det är bara att öppna en dörr och sen så har man en bonfire där.
Ja. Och där tar vi oss vidare, precis. Det är Road of Sacrifices tror jag det heter. Men det lämnar vi till nästa veckas avsnitt. Ja du, summering. Vad säger vi om Undead Settlement? Vad känner du här så här långt i spelet? Kommer du ihåg det?
Jag kände att när jag kom till det här området så tyckte jag att det lämnade den här lite rälsade känslan jag hade tidigare. Att det fanns, okay, det fanns några genvägar man kunde låsa upp i de tidigare områdena. Men här var det verkligen att oj, jag kan gå nästan vart som helst. Vad händer om jag går hit? Vad händer om jag går hit? Hur hänger det ihop? Och sen så var knöts det ihop. Det var många kringelikrokar.
Ja. Jag uppskattade det här området. Jag tyckte det var, jag gillade det faktiskt. Även om det var som du säger, alltså väldigt väldigt brunt och liksom grått, så var det ändå ljust och hyfsat öppet. Och det, jag gillar ju de miljöerna. Jag har ju en svaghet för det liksom. Alltså lite mer öppnare miljöer, lite mer, lite mer dagsljus, så att man kan liksom beskåda vad man har för omgivning och så vidare.
Efter ett tag så tröttar man på dungeons och trånga grottgångar.
Precis. Så är det. Mirakelkvinnan, hon är blind. Och det är fler karaktärer i spelet som döljer sina ögon så här långt. Alltså både Firekeepern som finns i Firelink Shrine har ju ett stort visir, eller man ska säga, för sina ögon.
Ja.
Den här vad han nu hette från Londor, med den här sköldpaddsgrejen på ryggen, döljer ju också sina ögon. Samma sak med tjuven. Alltså de, det är någonting, det är någonting där som jag vet inte, som jag bara reflekterar av. Det är någonting med ögon, känns det som. Och det, jag vet inte om det bara är en hint åt Bloodborne och det här. Alltså, för det var ju också lite ögon och insight och sånt. Eller om det kommer visas att det har någon större betydelse. Det får vi väl se helt enkelt. Något mer som du vill ta upp? Något som du känner som du vill...
Nej, det är väl nog ganska lagom att runda av.
Det känns som ganska klart här, va?
Mm.
Ja, jag tror också det. Jag har inte så mycket mer heller. Nästa avsnitt så är det Road of Sacrifices som vi kommer ta oss an. Vi får väl se vilka som sitter med oss vid den bonfiren. Vart når man dig, Oscar? Om man vill göra det. Om man får göra det.
Ja, men då är det väl på Twitter. Och då heter jag OSK Sandstrom.
Yes. Och jag finns också på Twitter som Tarberg, och finns även att nå via just Morkasjalar på Gmail. Är det någon som är sugen på att vara med, eller som bara har någonting att säga, eller som vill lyfta någonting som vi har missat? Jag vet ju att det finns två saker som kan hända i det här området som inte händer för mig, och om inte du har någonting att tillägga så händer det nog inte för dig heller. Så att det får vi se om vi pratar om i nästa avsnitt. Om någon av de andra som är med då kanske hade de erfarenheterna. Men är det något man vill i alla fall, så är det bara att höra av sig. Och den här bonfiren är som sagt, det är öppet hus här. Så att är det så att man vill vara med, så är det bara att höra av sig. Ja, men du, då släcker vi väl ner då.
Ja.
Så får vi väl önska en trevlig kväll där ute.
Yes, och det säger vi.
Det gör vi. Ha det fint. Just det. Och glöm inte.
I'll be around if you make it back.